Så, hej och välkomna. Det här är ännu en gång ett avsnitt. Avsnitt 9 tror jag vi är inne på.
Ja, det kan väl vara något sådant.
Ja, det märker vi sen när vi skriver in titeln på det hela.
Ja.
Jag får börja med att säga att det har tagit lite tag mellan det förra avsnittet och detta avsnitt. Och det beror tyvärr lite grann på att jag har haft en personlig tragedi får man säga, så att därför så har jag hållit mig borta lite från alla möjliga saker. Det har tagit lite energi den här saken. Men nu är vi tillbaka igen och har väl planerat spela in några avsnitt till här innan året är slut.
Ja, och för er som inte ser oss, och det gör ju inte någon av er, om ni skulle titta in i vardagsrummet här i Höganäs, här vi sitter, så skulle ni se att jag sitter i en Spiderman-dräkt idag.
Det känns lite otäckt faktiskt att sitta här bredvid.
Men så är det.
Det är tur att jag inte är någon superbuser nu då, så att jag blir uppnätad på väggen.
Jag har klätt på mig det här inför det här avsnittet. Ja, men det är ju härligt att återigen ha igång Lame-podden.
Ja, det känns faktiskt skönt att vara tillbaks. Vi är tillbaka på ruta ett, där vi stod i första avsnittet i ditt vardagsrum.
Ja, och nu kanske vi slipper alla mejl som nu har frågat efter vart vi har tagit vägen. Det har inte varit helt lätt att svara på alla, men nu är vi tillbaks. Vi kanske skulle berätta vem som vann tävlingen.
Ja, just det. Vi har ju en kopp att dela ut.
Japp.
Och vi har gjort en dragning här.
Ja. Det blev ju, jag fick ju klippa ner en hel del pappersark med alla de svaren som kom in. Det behöver bli stor den här podden.
Ja. Det känns jobbigt miljömässigt att behöva göra slut på så mycket papper.
Det finns ju trots allt, vi vet, Anne, vi skrattar där, vi kom ju på efteråt att det finns ju program på datorn där man kan skriva in namn som lottar ute. Men det har vi gjort i den gamla vägen. Och vinnaren är en vid namn Martin Nilsson.
Gratulerar!
Där har vi en fanfaren. Och vi kommer ju se till, du får höra av dig om du vill att vi ska skicka hem den, eller så nästa gång vi ses. Vi vet ju vem du är. Det var inget hot utan. Jajamän.
Eller var det?
Who knows?
Ja.
Who knows?
Men i vilket fall som helst så kommer du att få din kopp och jag hoppas att du får stor glädje utav den.
Så, det var ju nog det bästa introt vi någonsin har haft på podden. Mycket glädje och
Kan vara så.
ja.
Men vi ska ju inte bara ha intro, utan vi ska komma in på lite olika saker. Och jag tror det är du som börjar idag med att presentera ditt första ämne.
Jajamän. Och det som jag kommer inleda med att prata om här, det är ett tv-spel som man kan spela på PlayStation 4 från 2018, och det heter Spider-Man. Du hörde lite den amerikanska klangen där.
Ja, jag hörde.
Ja, det här spelet skulle man kanske tro att jag hade spelat innan. Men det har jag inte, utan jag spelar nu den här sommaren som gick. Jag köpte in det ganska tidigt i år. Men det blev liggande på grund av att det var andra spel som tog min tid. Men min bror frågade slutligen om man kunde låna det spelet. Och då tänkte jag, jo, det kan du göra. Och innan jag fick iväg det så testade jag det och tänkte, nej, du får inte låna det, utan jag vill spela det här. Så var det med den saken. Och jag vet inte, ni som spelar mycket känner igen det när man har så här en gaming, man kommer in i gamingzonen. Under den här sommaren så hade jag 2 veckor då jag kom in i Spider-Man-zonen.
Och du har haft på dig dräkten sen dess, är det
Jajamän,
så?
jag beställde den i samband med det. Och jag kan säga till er lyssnare att när ni ska beställa en dräkt, lägg gärna lite extra pengar på den. Då får ni kvalitet så det inte kliar så jäkla mycket. Hur som helst, Spider-Man till PS4, Först, namnet är lite märkligt. Inte att det är Spider-Man, men att det bara är Spider-Man. Det har väl kommit ut spel tidigare. Så att då försöka sålla däremellan kan vara lite förvirrande.
När slutade det heta Spindelmannen på svenska?
Jag vet inte. Alltså för länge sedan när man läste X-Men och så vidare så hette Wolverine hette Järven.
Ja, och jag prenumererade på Spindelmannen när jag var liten. Liksom. Mm. Jag gillar det namnet. Jag tycker vi ska reclaima det på något sätt.
Ja, jag dubbar över tv-spelet i svenska då kanske.
Ja, men bara just när de säger Spider-Man. Sen kan det vara engelska resten.
Ja. Ja, jag vet faktiskt inte när det började, men vi kan ta reda på det.
Det hade väl varit fantastiskt. You're gonna get so much shit, Spindelmannen.
Ja. Ja, okej. Okay. Och lägga in begreppet, ja. Ja.
Gärna med en annan röst.
Ja, exakt. Du bara in det. Jag tror att man gjort det på, om det var FIFA tidigare, att man har lagt in svenska kommentatorer. Men sen var det något ljud som så att det skiftade däremellan. Men,
ja, ja. Tillbaka till Spider-Man.
Så är det. Vi ska kanske nämna att jag har ju vuxit upp med många superhjältar. Inte tillsammans med dem, men jag har läst mycket om dem. Prenumererat på tidningar. Min huvudsuperhjälte var ganska tidigt Superman eller Stålmannen, som han heter här i Sverige, eller hette. Och X-Men. X-Men prenumererade jag på längst. Spider-Man eller Spindelmannen, vi håller oss till Spider-Man nu, var ju då min brors favorit. Och det var lite heligt när man var yngre. Så man fick som inte riktigt beträda andras områden. Man fick respektera det där.
Fick du läsa hans tidning?
Ja, lite ibland. Men sen var ju det här, inom våran syskonskar var det ofta det här lite stolthet, sånt där larvigt skit. Så det innebar att även om jag ville så kunde jag inte riktigt erkänna det här. Om vi tittar på Spider-Man som superhjälte så tycker jag att han är nog en av de bästa superhjältar som finns. Inte just i styrkor, men hur han fungerar som person, hans styrkor. Han visar ju en ganska mänsklig sida samtidigt som han har superkrafter som ändå inte är för starka, om vi säger så. Om man jämför med Superman så är han ju mil ifrån i kraft, så att säga.
Ja, det är han. Sen så, jag kommer ofta tillbaka till den här Spindelmannen och X-Men när de kommer ihop och som alla andra i en seriesvit på, jag tror det är på tre delar som heter Secret Wars.
Mm.
Och jag minns så tydligt där hur min hjälper Spider-Man då, Spindelmannen, när han slogs med X-Men och han bara liksom besegrade dem enkelt.
Mm.
Och jag vet när Wolverine kom så bara sånt, stick iväg med den tandpetaren någon annanstans och så bara nitar han honom.
Ja,
och
ja.
Så, för han är ju fantastiskt stark egentligen. Ja. I serietidningen är han det.
Ja, ganska tidigt så fick vi ett seriealbum där då DC och Marvel. Marvel tillhör ju Spindelmannen och DC har ju då Superman, Stålmannen. Då hade då DC och Marvel gjort en collab där de hade då ifrån DC så har de tagit Parasiten och eller Parasite och Superman och sen ifrån Marvel Doctor Doom och Spider-Man. Och det är fortfarande en av de bästa serierna. Jag har kvar den här också, så jäkla bra den. Men i början av den serien då ska man ju köra en liten presentation på superhjältarna som är med. Och då ser man ungefär vad Spider-Mans maxstyrka är, och det är att han just ungefär kan lyfta en minibuss. Det visar ganska så bra liksom, han kan ju lyfta mer om det är verkligen panik, men en minibuss är ungefär det han kan lyfta i styrka, och det är, då är man ju ganska så jäkla stark. Ja, så det är ungefär att man får hur stark han är. Men Spider-Mans stora fördel är ju hans Spider-Sense. Och att,
han är väldigt snabb.
Ja, han förvarnas om fara.
Mm.
Vi kommer ju komma in på det lite mer. Det här var ju liksom en bakgrund till min bakgrund till Spindelmannen. Sen hans direkt tycker jag är riktigt häftig också. Man ser ju det här nätet. Den har ju börjat revideras lite då och då under åren. Den här Venom suit, den svarta dräkten som en symbios hade han ju.
Och den får han ju i den här Secret Wars. Mm. Först i början, alltså i tidningen. Så är det där den kommer ifrån.
Ja, exakt. Och innan Venom ens fanns så var det ju då Peter Parker som hade den här dräkten på sig. Det här spelet, jag brukar vara lite försiktig med spel som tar några steg utanför sagan som berättas i serietidningar. Men det här spelet har gjort det. Man inleder med att man är då Peter Parker. Och man har brutit upp med Mary Jane. Man är inte tillsammans med henne. Och Faster May är med också. Och man jobbar som en lärling till Otto Octavius. Ni som är lite mer inlästa på Spider-Man vet ju om att det är Dr. Octopus. Och redan det säger då till mig som har hängt med Spindelmannen genom flera år. Att man antagligen kommer se en utveckling där han Otto blir Dr. Octopus.
För han är en bad guy.
Ja, han blir ju det. Mm. Här i början så är han inte det. Och det är det här som jag tycker som jag kommer komma fram till med spelet. Varför det här spelet är så förbannat bra. Så där har man ändå. Man har Peter Parker koppling till Mary Jane. Det är en storyline i spelet. Sen har man en storyline Peter Parker till Otto Octavius. För att han är lärling till honom och jobbar hos honom. Sen har du en från Peter Norman Osborn, han som är känd som Green Goblin senare. Han är borgmästare i New York. Mm. Så det är lite annorlunda.
Ja.
Och Harry Osborn som är hans son, som är vän med Peter Parker och Mary Jane och det gänget. Han har inte setts till på ganska lång tid. Det är ungefär så som det börjar. Inledningen av spelet är att Wilson Fisk, han som är känd som Kingpin, han gör en heist och då måste man in där och besegra då Kingpin. Sen är det olika saker som händer. Man hoppar och svingar med sitt nät genom stan, vilket är helt underbart att kunna göra. Alla de här drömmarna jag hade som litet barn av att kunna spela tv-spel och styra de här superhjältarna är ju liksom realitet nu. De är inte så smidiga att man svingar sig fram när man är en skyskrapa. Nej, du krockar inte in i det, utan då börjar Spindelmannen klättra på det upp som en så här genuin spindel och springer och gör volter och allting och dyker ut. Soundtracket är fantastiskt, påminner ganska mycket om filmerna. Och det som så mekaniken när du svingar genom stan och sitter där och spanar ut är underbar. Sen finns det jättemånga små uppdrag. Så om du inte bara vill följa the storyline så kan du göra ganska mycket annat. Och då får du erfarenhetspoäng som kan låsa upp styrkor och sen mekanik som din dräkt har. Du kan också köpa direkt och ändra om dräkter. Jag som är ganska konservativ i det här med superhjältar vill ju inte gärna byta min dräkt.
Hur låst är du till att följa liksom huvudstoryn? Kan du liksom hålla på känna att nej, men jag pysslar inte med det. Jag åker omkring och gör en massa andra uppdrag runt omkring hela tiden.
Ja, det kan man göra.
Finns det större uppdrag eller är det bara små uppdrag?
Ja, vissa är lite större. Och det är väl det som också gör fördel att det är andra superhjältar vi ser om som dyker upp som kanske tar vad säger, 2 timmar att lösa. Så det finns mindre, det finns lite större, det finns olika så här tjuvnästen eller terroristnästen som du, och då är en hel byggnad du ska gå in i och ta ut alla terrorister där inne. Och det brukar ta kanske en halvtimme, 45 minuter att göra det.
Nej.
Så det finns ganska mycket valfrihet där.
Mm.
Ni vet ju att det här, vi spoilar som var den, så var förvarnade här. Nu har vi sagt det här avsnittet också. Längre fram i spelet så märks då att det är en spänning mellan Norman Osborn och Otto Octavius. Norman är ju borgmästare och lyckats väldigt bra. Otto Octavius, som han jobbar hos, han är också en forskare som Norman också är. De har varit partners tidigare. Men på något sätt så har Norman då kört över Otto Octavius, som gör att Otto är bitter. Där kommer ju då, där lägger grunden till hur han blir Dr. Octopus. Samtidigt som man inte vet i början så är det att Otto Octavius led av en nervsjukdom som gör att han långsamt börjar bli förlamad.
Mm.
När man jobbar hos Otto då så är man hjälper till. Man köper inte bara mot brottslingar i stan och sånt, utan man går in liksom och håller på att göra kretskort och så vidare. Och det är en jätterolig mekanik när man går in och försöker lösa det ungefär som pussel.
Som spel i spelet.
Ja, just det. Ja. Och varenda gång då så ökar liksom att man ser en så här procentmätare till att då fullfölja då Otto Octavius kretskort till att då få, vad tror du är han utvecklar Otto Octavius?
Hans armar.
Ja, som blir hans armar. Ja. Här är det då proteser, säger han.
Nej.
Och man vet ju inte om vad det är till för, man börjar ju se liksom att han börjar kladda och mer och mer.
Nej.
Och sen går Norman Osborn in och skär bort hans funding, som är ganska viktigt i USA.
Mm.
Vilket gör att Otto Octavius då letar andra funding, som blir mer och mer desperat. Så man följer liksom åt Octavius vägen i galenskap, om vi säger så. Samtidigt så hjälper man ju honom, i och med att vi vet ju inte om i spelet att han kommer bli Doc Ock.
Så det är Peter Parker som bygger hans...
Ja, tillsammans med honom.
Mm.
Och det är det som leder då till att slutligen då när han snäpar i slutet och blir Doc Ock, då det förklarar ganska mycket med varför Peter Parker har sån... Att han tar ut honom på... Han lider ju med Doc Ock. Eller, Octavius. Och samtidigt så vet han ju om att han har hjälpt till att skapa det här monstret.
Nej.
Och det är ganska många sådana olika saker. Längre fram så dyker Shocker upp, Electro, Rhino, Scorpion och Vulture.
Det är inte helt, det är inte svart och vitt liksom.
Nej, man, och det är det som är bra. Och
kan man välja olika vägar i det här? Eller är
nej,
det liksom,
nej, man inte. Kan det kan man inte. Det är ganska så styrt det där.
Ja.
Men alla de här andra, även om Otto Octavius är den som man verkligen gräver längst in i, och Norman Osborn också. Norman Osborn håller på att utveckla ett serum, ett gift som är på felaktiga vägar i, som har styrts från labb. Och det har med Harry Osborn att göra. Att han också har då någon slags sjukdom som Osborn då bryter lagar för att kunna läka sin son. Okay. Som man kommer fram till sen också. Och det visar lite också den desperation som Norman Osborn känner för att få fram det här. Som slutligen antagligen kommer göra honom till Green Goblin.
Mm.
Så det är, de har ju då tagit den här bakgrundshistorien och vävt in de här superhjältarna till en fantastiskt fin storyline som efter när det spelat det här skulle funka riktigt bra som en 10-delars serie. Med de här historierna de har med här så tänker jag att en säsong Spider-Man, pumpa in det här och få det att funka.
Du tänker spel eller?
Nej, på Netflix eller liknande. En serie.
Ja.
Sen är ju de här andra då, som jag sa, Vulture, Scorpion, Rhino och Electro dyker också upp på olika saker. De tar inte jättemycket plats, men om man söker lite extra så kan man få reda på deras bakgrunder också, varför de gör som de gör. Och okay, man kanske inte själv skulle gjort det, men man kan förstå deras handlingar.
Okay.
Så ja, ni hör ju vad jag tycker om det här. Det här är ju, har varit en fantastiskt trevlig spelupplevelse. Att sitta under 2 veckor och hard game, som jag kallar det för. Det är inte så ofta jag kan göra det numera. Under semestern har gett mig en riktigt fina spelminnen som påminner om fordens stora dagar.
Vi hade ju en regn i juli så att...
Ja, det var väl lite så. Sen på kvällarna, även om det är varmt, så på nätterna när man kickar igång skärmen, så är det som det är liksom.
Ja.
Så ni som gillar superhjältar, har en PS4 hemma och inte har spelat Spider-Man, skulle rekommendera att då ge det lite tid.
Ja.
Och sen i slutet så dyker den nya Spider-Man Miles Morales in också.
Ja, spännande.
Ja, det är det. Så, jag tänkte sluta marknadsföra det här spelet nu.
Ja, nej, men det är
har du några fler frågor helande?
Nej, det är inte jag själv provat det, för min son har det. Jag spelade lite grann och sen så var det fint väder och så då gick jag ut och sen så har jag inte gått tillbaks, för jag har haft andra spel som jag har spelat på. Så.
Så som det ofta är liksom.
Ja, det är lite så. Man har för många olika varianter.
Mm.
Ja, nej, men bra.
Ja.
Ja, efter den lilla melodislingen så är vi tillbaka igen.
Mm.
Och nu tänkte jag ta och presentera en tv-serie som jag har sett första säsongen och några avsnitt in på andra säsongen, som går på Amazon Prime.
Mm.
Nämligen en serie som heter The Boys.
Mm.
Och det är ju en superhjälteserie. Men den är inte som andra superhjälteserier, utan den har en liten twist som jag tycker är väldigt, väldigt spännande.
Okay.
För det är ju så här att superhjälteserier, där tar man, där är ju superhjältarna och så är där ofta super bad guys eller bara bad guys.
Mm.
Och ibland så har de maskiner eller annat som hjälper dem. Men när det är då, när vi då pratar om superhjältar som har någon slags genetisk mutation och något annat som gör att de har krafter på något sätt,
ja,
så brukar det vara då superhjältar och de andra då på två sätt. Men här har vi superhjältar.
Okay.
de här superhjältarna, man börjar se liksom hur de stoppar ett rån och lite sådana här grejer. Det är då en av de största bland de här som det heter Homelander. Det finns ett gäng superhjältar.
Homelander
heter det, han som har... Han är ganska lik Stålmannen på det sättet. Han kan ha de här röda laserögonen som han liksom kan smälta ner saker med hur som helst. Och han är, kan flyga de här grejerna. Så att det är lite Superman över honom.
Är det något som inte är lite... Alltså, det låter som att han är exakt som Superman liksom.
Ja, och det är väl mer eller mindre exakt som Superman. Okay. Han har till och med en röd cape på sig. Eller en röd sån.
Han, någon kryptonit som han inte tål eller?
Det har inte framkommit än. Men vi får väl se vad som händer. Men så är det så här att han är då medlem i något som kallas för The Seven. Vilket då är 7 stycken superhjältar som då är ett team. Där de då åker runt och då gör saker, så här typiskt superhjältegrejer. Och där är mycket publicitet kring dem. Och de jobbar för ett företag som heter VOT International. VOT. V-O-U-G-H-T. Så att jag märker namn de har valt. Men i alla fall, de heter VOT då. Och de här Seven, de man ser då på första mötet de sitter på, de är ju superhjältar lite som så här att ja, men vi vill egentligen bara tjäna pengar. Och de sitter och går igenom hur mycket deras aktier har gått upp och hur mycket de pengar tjänar. Och egentligen när man hör dem så där att ja, men de här människorna, de är äckliga, vi skiter i dem. Och alltså riktigt så här bakom kulisserna så är de här superhjältarna lite av rövhål.
Okay.
En del utav dem märker man sådär när tiden går att ja, men de har lite känslor och sådär. Men de beter sig liksom som superhjältar gör. Eller som människor gör. När man liksom, som man kan tänka sig sådana här superskådisar eller annat, och bakom kulisserna så är de helt andra personer som man ibland ser i rättegångar. Och vi har ju de här rättegångarna mot Harvey Weinstein till exempel och andra som utåt sett kanske vill visa att de är fantastiska människor, sen så dyker det upp en mörk baksida på dem.
Alltså är de så grova som honom alltså?
Ja, jag skulle vilja säga att de är gröva, för de mördar och har sig. Där är ett tillfälle när de Homelander och då hon som spelar med honom, vad heter hon? Hon heter Queen Maeve, som då är väldigt stark och osårbar.
Ja.
Som då, han flyger med och håller henne, så flyger de till och räddar flygplan som håller på att krascha.
Ja.
Så kommer de in i flygplanet och jag tror de tar hand om någon sån här terrorist i flygplan som har kapat henne och sådär. Men så är de då mitt inne i att de vill få kontrakt av USAs regering att de ska få vara liksom och få vara del av militären som då USAs regering kan använda så att de kan alltså köpa tjänsten av VOT. Där det då är folk i senatorer och andra som tycker att nej, vi ska inte använda dem utåt och militärt kan vi inte använda dem här, det här blir inte bra. Men så eftersom de då vill det, så när de kommer till det här flygplanet så står det liksom någon mamma med ett barn och vill ge henne till de här som ska rädda dem. Så ja, men rädda min dotter och bara sådär. Så bara, nej, så tar då Homelander och Queen Maeve och går ut ur flygplanet och låter flygplanet störta. För att då kan de säga, nej tyvärr, vi hann inte. Tänk om vi hade stått på er prislista eller till er tjänst och ni hade kunnat kontakta oss tidigare. Då hade vi haft en chans att rädda det här flygplanet. Så de låter alla de här människorna dö. Så att jag får väl säga att Harvey Weinstein, han är ju en otrevlig person, men de här är värre. Och de håller ju på med de här grejerna och man får se det. Men tidigt i början då så kommer det då, de som är The Boys är inte superhjältarna. Nej. Utan det börjar en av de här personerna som har då huvudrollen, Huey Campbell heter han, spelas av Jack Quaid. Och han är då en liten menlös figur som jobbar på en radiobutik. Han är duktig på att liksom laga tv-apparater och fixa ihop sådana här tekniska saker. Mm. Bor med sin pappa. Han har en flickvän som han är då jättekär i, och de träffas vid den här butiken. Och sen så när de då är på väg ut och ska gå till en restaurang eller något sånt här, så tar hon ett steg ut från trottoarkanten.
Mm.
Och då, den är rätt brutal den här scenen, då bara splatsch exploderar hon. Okay. För att då en av de här personerna i The Seven är som blixten, springer jättefort och springer rakt igenom henne. Han ser inte när hon kommer. Han stannar ju till då liksom, och är helt liksom nerblodad också.
Mm.
Och han, vår huvudhjälte, han står ju med hennes händer och liksom sen så är hon helt söndermosad. Och då blir han ju, hela hans liv förstörs där. Mm. Och han försvinner ju ner under depression och så. Och de på vårt erbjuder då honom och liksom, här får du pengar, de vill köpa hans tystnad och så här.
Mm.
Han vill ju inte gå med på det för han är ju arg.
Mm.
Men till slut så går han med på det ändå. Men blir kontaktad av en annan kille som ju då har råkat ut för något liknande. Att hans fru har då som man får säga det i den här, han tror ju att hon har blivit våldtagen av Homelander och liksom dödad någonstans. Så han är ju förbannad på Homelander. Så de två då tillsammans med några andra ska då försöka stoppa de här.
Mm-hmm.
Som ju då är superhjältar. Alla älskar dem. TV älskar dem, allting.
Mm-hmm.
Men så finns det då de här två som ska stoppa dem. Och det här börjar det bli ännu liksom sådär mörkare. Att de de tar ju någon till fånga. Och,
en superhjälte alltså.
Ja, de lyckas ta en superhjälte till fånga. Och faktiskt dödar honom. Av misstag, de spränger honom och igen så splatschar det. Det är lite splatterfilm över det hela.
Hur lyckas de ta en superhjälte i fånga? Liksom?
Han är osynlig.
Okay.
Så att han är liksom...
Som vanlig person men bara osynlig.
Ja, precis. Han kan bli osynlig.
Okay.
Så han snyger sig in till dem på något sätt för att de letar efter dem. För de har ju liksom velat sätta åt för att de skulle avslöja hela det här.
Ja.
För han som sprang igenom A-Train då, som sprang igenom och splattade hans flickvän. Han är ju hög. När han gör det.
Ah, okay.
Mm. Och där finns ett sånt här Compound V, ett sånt här blå vätska som man då de får i sig och så blir de liksom, kommer igång på det. Och så det är liksom som ett knark, lite doping för de här. Och så att de vill ju avslöja det då här, och då blir så och han den här killen vars fru då blev våldtagen och försvann. Han är ju lite brutal. Billy Butcher heter han. Det kan man höra bara på hans namn. Liksom.
Ja.
Ser lite sådär arg ut. Så att de lyckas liksom döda honom. Och då blir det en plats öppen i The Seven. För då är den bara The Six helt plötsligt.
Mm.
Och då kommer det in en tjej. Och då är det ju, kan man ju räkna ut lite grann. Hugh Campbell, han vars flickvän dog. Och hon, den här tjejen som kommer då. Som heter Starlight. Hon... de två träffas på en bänk liksom, och det uppstår lite sådär känslor med dem. Så att helt plötsligt så har de en av de superhjältarna där är lite halv sympatisk på deras sida, the boys sida. Och de kämpar ju i motvind. Jag gillar ju lite sådana här underdogs också som då kämpar mot de här i motvind. Och den är kanske inget för de minsta barnen, men den är... Jag gillar det här att det är en serie om superhjältar fast man får se en helt annan sida. Och man tycker att, ja men vänta nu, de här superhjältarna har väl kanske också en mänskliga känslor. Ibland är frustrerade, ibland är irriterade, ibland så gör man saker som man inte riktigt hade tänkt.
Ja.
Och där är ju en annan film tidigare med Will Smith där han är en superhjälte. Som jag tappat namnet på nu, Hancock. Där man får ju se lite av den biten.
Mm.
Men här har de dratt på det liten bit till.
Sen kom väl för något år sedan ut en sån här skräckfilm av att det är någon som hittar ett barn som de växer upp, men att det är ungefär samma kraft som Stålmannen har, men visar att barnet är
Ja. Det framkommer sen i säsong 2 hur de får sina superkrafter också. Och det är inte så att de är födda med dem, utan det är det här företaget igen, vårt, som ligger bakom. Och på det här företaget så är det ju, det är inte superhjältarna som är chefer, utan det finns ju civila chefer i det här företaget som jobbar där. Och det är ju bland annat en av mina favoritskådespelare från förr, Elizabeth Shue, som ju var Karate Kids flickvän i ettan där. Så att den är jättebra. Ni som har Amazon Prime och inte har sett The Boys ännu och känner att ni vill se en superhjälteserie med en liten twist på att superhjältarna är inte bara det som framställs i media och på nu låter det som en superhjälte finns på riktigt. Och det finns det kanske. Precis. Jag sitter bredvid Spider-Man här i så fall. Nej, men den är jättebra. Jag kan rekommendera den. Och jag ska...
men som du sa, det är absolut inte någon barnserie, utan det låter ganska grovt.
Ja, där är blod och splatter och grejer. Så att det är inget för de minsta barnen.
Nej, det är för utan lite äldre
publik. Det är ju en vuxen publik.
Ja. Vuxen rulle.
Men den är bra.
Ja.
Så kolla på den.
Ja, gött.
Kolla på den.
The Boys, va?
The Boys. Amazon Prime.
Mm.
Yes.
Okej. Då är det dags för mig att dra igång med nästa avsnitt. Och det kommer faktiskt vara en liten specialare, om vi säger det.
Ja, kan man väl säga. Du har ju din dräkt på dig, så för min del som ser dig är det inte så svårt att räkna ut vad nästa kommer att handla om.
Nej, det är ju då Spider-Man-filmerna. Inte alla, men de senaste... 7 stycken som har släppts. Om ni undrar hur jag kan prata så här klart, så har jag dräkten på, så har jag lyft upp huvan till ovanför näsan.
Ja. Och du hänger ju upp och ner, precis som i ett nät från taket också.
Exakt.
Som han brukar göra ju.
Mm. Så det är ni. Vi kanske får lägga ut en bild på det här på fejan eller Instagram. Ni vet att vi finns där, Lame. Har vi fått lite marknadsföring på det också.
Ja.
Så, 2000, då började man höra rykten om att de skulle göra en Spider-Man-film med Tobey Maguire. Och vid den tidpunkten så hade ju inte superhjältarna en sån etablerad plats i filmhyllan som den har nu. Då var man lite nervös, för vissa filmer hade gjorts och de hade floppat ganska rejält.
Ja.
Men Tobey Maguire var ju redan då en stor skådis. Och det var ju då Sam Raimi som skulle göra den filmen. Och jag kommer ihåg att jag gick in på bion och var lite så här nervös. Men den filmen var och är fortfarande enormt bra. Jag bör tillägga här att under min Spider-Zone under sommaren så kollade jag igenom filmerna också.
Såklart du gjorde det. Gräver man ner sig så gör man det ordentligt, inte bara halvdant.
Och de kickade igång Spider-Man 1 och ondingen i den var givetvis Green Goblin. Green Goblin är ju då Spider-Mans ärkefiende, Doc Ock är ju det också, Dr. Octopus. Men Green Goblin är definitivt en utav hans värsta fiender någonsin. Du har också sett den, Mats?
Jag har sett den, absolut.
Bio eller?
Nej, jag tror att jag har sett den på när den har kommit på de här strömningstjänsterna som jag har hemma.
Ja. Och det, en av de starka minnen därifrån var ju också att i filmen hade de med The Twin Towers, men planerat att ha med den. Men sen så raserades ju de och det tog man ut ur filmen. Meningen var att han skulle ha sitt nät däremellan. Så det är därför om ni kollar på Spider-Man 1 så vet jag inte hur många amerikanska flaggor ni kan räkna till. Men de vajar överallt. Det var ju då efter.
Patriotismen är stor.
Jajamän.
Kan man kanske förstå.
Ja. Och i och med att Spider-Man 1 var så enormt bra. Och Tobey Maguire tycker jag fungerar jättebra som Peter Parker. Och som Spindelmannen. Varför tycker jag det för? Jo, för att kanske blir lite för lustig kurre ibland, men han spelar ju verkligen enormt bra, att han är ganska ovetande om vem han är. Eller att han är rolig. Han är rolig utan att veta om det, så att säga.
Det jag tycker är bra med den, det är att den försöker vara sann mot den första Spindelman-berättelsen.
Mm.
Alltså, här är ju verkligen en story som jag känner. När man, har man läst serien om hur han blev Spindelmannen och sen ser den filmen, så är det, ja, det är ju så.
Ja,
det var så de ritade i serien.
Ja.
Allt ifrån Spindelns bett till när han sitter med sin farbror utanför och ska gå in och tävla och struntar i att ta den här killen som senare mördar honom.
Ja. En sak som jag, den lilla kritiken jag har, det är att han inte, han bygger liksom inte spindelnätet han skjuter, utan det kommer ifrån hans kropp.
Ja, just det.
Det fattar jag inte alls varför de gjorde det för.
Nej. Men precis, det är väl den, och den tyckte jag också var konstig.
Ja.
Men jag gillar att faster mig är en äldre dam med en bullknutare bak.
Ja.
Det är inte en liksom het 50-åring.
Nej, vi ska komma till det nu snart också ju. Så Tobey Maguire var bra där. Sen kom tvåan, och då hörde man ju att det var givetvis då Dr. Octopus som skulle vara ondingen. Jag har enormt höga förhoppningar för den filmen. Och många har pratat med, jag tycker fortfarande att den där filmen är jättebra. Jag gillar inte den filmen. Och det finns en ganska tydlig anledning till det, som ni kommer få höra nu. Och det är så att i Spider-Man 2 så har han lite så här bekymmer då, kärleksbekymmer med Mary Jane. Hon var ju också med i ettan. Och det här leder då till att han får någon slags depression. Han börjar tvivla på sig själv. Och det leder då till att han helt plötsligt tappar sina krafter. Och jag tänker att om det skulle vara som en Spider-Man, att varenda gång han blir ner eller deprimerad så försvinner hans krafter. Jag förstår varför de gör det i story-arken och att utvecklingen där och i slutet så återkommer de. Men ni vet den här drömmen man hade, eller kanske fortfarande har ibland när man sover, att man kan flyga och sen så tappar man förmågan att flyga i drömmen. Just den känslan är ganska vemodig. Och att se på den här filmen då att oj, nu kan inte han, i och med att nätet kommer från honom själv, så slutar det också fungera. Han kan inte klättra, hans syn blir sämre till så som det var innan han blev biten. Och sen ska han bli normala Peter Parker. Symboliskt ja, men samtidigt så tar upp en ganska stor del av filmen, vilket jag tycker är ganska fel, rakt av. Om det är så att Spider-Man tappar sina krafter så fort han blir deprimerad eller lite nere, då blir det bekymmersamt faktiskt.
Ja, för det är han ju titt som tätt.
Ja, exakt. Men sen han som spelar Dr. Octopus och hela den situationen, det är bra gjort. Nästan så här lite skräckbetonat när Dr. Octopus ligger i sjukhuset där han är med i en olycka, vilket innebär att hans armar, den här västen han har på sig, svetsas fast i honom, i hans ryggrad, fibrerna. Och de här armarna i filmen är ju konstruerade så att de ska ha en egen AI, för han ska ju kunna kontrollera en mini-stjärna som han skapar för att få ut oändlig energi. Och när de vaknar till liv och behöver försvara honom medan han ligger där i sjukhuset, de försöker såga av armarna, det är ju ganska det är typiskt gammaldags skräck. Det är bra gjort. Samtidigt blir det väldigt påtagligt just att det som vi nämnde av att gamla skräckfilmer, om man kollar på dem även från den svartvita tiden, så hör man ganska mycket ofta någon kvinna som skriker i förtvivlan i bakgrunden. Och Sam Raimi, som även har gjort tvåan, han har ju försökt ta tillvara på det här och integrera det i sina filmer, vilket innebär att varenda gång Dr. Octopus dyker upp i stan, om det inte är Mary Jane som håller på att skrika i 10 sekunder, så är det alltid någon kvinna som står och skriker. Och det där går mig lite på nerverna nu. Det var kanske roligt första scenen, att de skämtar lite med det, men att han fortsätter med det genom hela filmen, tycker jag ganska irriterande. Sen kanske man bara ska kolla på en film en gång. Så kan det ju också vara.
Nej, det där låter konstigt.
Eller hur? Ja. Spider-Man 3, om jag var besviken på Spider-Man 2 så var jag ännu mer så på 3an. Trots att vi har Sandman med, vilket hans karaktär är relativt bra i den, det får jag säga. Men då Green Goblin, Harry Osborn är med där och blir då Green Goblin efter sin far. Och sen ska du också ha Venom. Det som jag tycker med den här filmen är att du packar in 3 ondingar i samma film. Det blir packat alltså. Du hinner inte med.
Ja, det blir lite mycket då.
Ja, du skulle kunna ha haft en, max 2.
Ja.
Och därefter hade de planerat en 4 också. Men det lades på hyllan. Sam Raimi lämnade skutan med att då regissera Spider-Man. Och därefter tog Mark Webb över. När Sam Raimi lämnade också Tobey Maguire och Andrew Garfield tog över. Mark Webb. Och då bytte också namn till The Amazing Spider-Man 1 och 2. Första filmen är Lizard med. Och andra är Electro med. Som ondingar då. Andrew Garfield. Som skådespelare. Jag tror första gången jag såg honom i en film. Så var det Lions and Lambs. Med Meryl Streep och Tom Cruise och gänget. Robert Redford var också med. Det är ganska okänd film även om det är stora namn med. Jag tror att det var första gången jag såg honom. Och då gjorde han en solid insats. Därefter så tycker jag att han är väldigt bra att visa känslor på duken, men det blir som alldeles för mycket känslor. Om vi kollar på Tobey Maguire och den Peter Parker han är, så Andrew Garfield visar ofta den här plågade själen.
Men ja, alltså lite så, man kan tänka vad man vill om Andrew Garfield, och han, precis som du säger, han är väl en bra skådis, men han är ingen Spider-Man.
Nej,
Spider-Man är ju, alltså Tobey Maguire passar bättre som Spider-Man.
Ja.
Han passar bättre som en nördig liten kille.
Ja.
Som är liksom praoar som en superhjälte på fritiden.
Ja.
Än vad Andrew Garfield gör.
Ja. Och just det här med att Andrew Garfield är ju det här, man ser liksom, han har mycket sona, lidelsefullt ansikte, och han går liksom och han tänker på saker och ting, vad han gjort och inte gjort, och det blir liksom inte det här lite lättsamma känslan som ibland Peter Parker enligt mig ska ha. Och när det väl då ska bli lite lustigt, då tycker jag liksom att oj, vad det här käckt, oj, jag är lite halvtokig. Men det går bra ändå. Och just den där känslan av att oj, nu är det rolig, se mig. Den blir så forcerad, så även Lizard som onding gillar jag. Det är en okej film, Amazing Spider-Man 1. Och Electro kanske är en bra onding, samtidigt som jag tycker att de inte genomförde speciellt bra i Amazing Spider-Man 2. Så Andrew Garfield funkar inte som Spider-Man för
nej,
mig.
Nej, jag håller med dig. Jag säger nej på den.
Ja. Sen så går vi då, gjorde de en till reboot här. Och då kom Tom Holland in som skådespelare. Och de sa att nu skulle Spider-Man fortfarande gå i skolan. När jag hörde det så var jag lite orolig av att de skulle ta in en yngling. Men jag, enligt mig så är då, har de gjort med Tom Holland första filmen Homecoming och andra Far From Home. Båda de tycker jag är riktigt bra. I första filmen är Vulture ondingen. Spelad av han som spelar första Batman.
Nej.
Han är enormt bra skådespelare. Nu har jag tappat bort namnet på honom. Spännande. Kommer väl dyka upp här. Och sen i andra så är Mysterio med. Och det är ju en liten specialare i tvåan Far From Home när Mysterio är med. För om vi säger så, filmer där du helt lyckas lura publiken och lura mig tycker jag är underhållande. Jag vet ju om senast innan att regissörer tar sig vissa friheter av att ändra om the storyline. Och för mig har Idris Mysterio varit en av de klassiska ondingarna mot Spider-Man. Och när jag börjar kolla på filmen så är han ju god. Han kommer från en annan dimension och han är god och gör sitt bäst. Så tänkte jag, först när jag satt där, vänta, hur vågar de göra det här liksom? Okej, ja, det var ju järvt gjort. Och du har fått fram namnet?
Michael Keaton.
Keaton, så är det, ja. Suveränt. Bästa Batman dessutom också. Men han är Vulture i första. Återgår vi till Mysterio. Men Och det är Jack Gyllenhaal som spelar honom i Mysterio då. Och tänker, aha, okej. Okay. Och sen mitt i filmen då så visar ju sig givetvis att Mysterio som är konungen av förvirring eller illusioner. Och sen satt jag ju där som en korkad yngling. Eller korkad vuxen, varför säger jag yngling för? Det är ju dumt.
Ja, du känner dig som en yngling kanske.
Ja, så är det. Så den är en riktigt bra upplevelse. Och Tom Holland som Spindelmannen, Spider-Man, tycker jag är klockren. Jag trodde inte riktigt det innan, men jag tycker att han har... För först är han en jättebra skådespelare.
Jag tycker nog att... Ja, jag tycker han är bra.
Mm.
Men det som gör att han blir ännu bättre, det är hans... när han spelar Spider-Man i Avengers.
Mm.
För där känner jag att där är Peter Parker.
Mm.
I den här Far From Home, allt när de åker iväg på klassresa till Europa och grejer och vad de nu har sig. Han ska ju vara lite så här blygsam och lite svårt. Mm. Han har svårt att nå fram till tjejerna och, som han är kär i.
Mary Jane.
Och allt och sådär. Men alltså det blir lite konstigt när de sätter sådär, okej, han ska vara en kille, han ska vara lite nörd, så är det sätter de en ung kille som man säger att ja, men hade han gått i skolan så hade ju tjejerna tyckt att han var asnygg.
Ja.
Alltså han blir inte så nördig som de vill ha det liksom.
Jag förstår lite vad du tänker på där. Jag tycker ändå, ja, på ett sätt, samtidigt så är det att han tillhör ju från liksom, Homecoming och sånt. De sitter och bygger Lego, dödstjärna och sånt där. Han håller ju på med ganska nördiga saker liksom.
Och, men där han gör det bra, det är när han är Spider-Man.
Ja.
När han går omkring och de här kommentarerna som Spider-Man alltid har. Ja. Det är ju halva grejen med Spider-Man. Att han liksom sådär, han är lite spydig och så när han hoppar omkring.
Mm.
Det gör han ju fantastiskt bra.
Ja. Jo. Jag gillar honom också som Peter Parker. Och det är som jag menar att det är som med Tobey Maguire, jag tycker att han spelar bra och det blir roligt på ett naturligt sätt. Han försöker inte vara clown som Andrew Garfield försökte vara. Och det tycker jag att det blir väldigt naturligt. Sen gillar jag ju det här att när man var yngre och var kär i någon och försökte och det blev fel och sånt. Inte för att jag var på någon jäkla klassresa och spinnade på så sätt, men...
Du spelar man nu istället.
Ja, just det. Så är det. Så illa är det. Men jag känner igen det. Jag tycker att det är fint. Lite utanför det här. Ni som äger filmen Far From Home, och där kan man gå in och kolla på deleted scenes. Gyllenhaal som spelar Mysterio och Tom Holland i den filmen. Jag tycker att man känner ibland när du kollar på en film att det är en bra personkemi mellan skådespelare.
Mm.
Och mellan dessa två, så många av deleted scenes är att de kan liksom inte riktigt hålla sig för skratt när de ska skådespela. Speciellt vissa scener då när Gyllenhaal sitter med den här Mysterio-dräkten på sig.
Mm.
Så det ser lite larvigt ut. Men det är väldigt många scener eller cuts där som man kan gå in och kolla på när de liksom bryter samman.
Ja, han är ju fantastiskt bra i den filmen, Jake Gyllenhaal.
Ja, ja. Och bara att sätta sig ner och kolla på det tycker jag är värt pengarna för den filmen, att du har den.
Där är ju det här också som vi var inne på innan, som jag gillar i den första filmen.
Den första filmen?
Den allra första, okay. Tobey Maguire, med Fast och mig. Och de bor i ett hus som han gjorde.
Ja.
I de här filmerna med Tom Holland, de sista, då bor de i New York i en lägenhet. Ja. Och det gjorde de inte. Och Fast och mig spelas av Marisa Tomei.
Ja, exakt. Exakt. Och att hon är lite äldre, men visst.
Hon är 55.
Ja, och en vacker kvinna liksom. Ja. Och det här handlar ju också om det där att när Homecoming kommer Tom Holland, det är då de vävde in Spindelmannen i Avengers-sagan och det här Marvel-utvecklingen.
Mm. Fast de väver ju in den unga Spindelmannen i den sagan. För att när han kommer in och träffar dem, då har han ju blivit äldre och flyttat dit. Och då bor han ju där och jobbar som fotograf åt Daily Bugle.
Ja.
Och då, alltså... Så att det blir liksom ett konstigt tidshopp.
När jobbar han på...
Nej, han jobbar inte där. Han tar ju foto och så säljer han ju dem.
Ja, exakt. Ja. Det är väl... Också, när Tom Holland kommer in, då ser vi inte den här utvecklingen när han blir Spindelman, utan han är ju han är ju på så sätt. Men så jag tycker att Disney, Marvel, vad de är, Homecoming och Far From Home, att då introduceras Spindelmannen som en yngling i då det Marvel-universum, och sen är då Stark, Iron Man, är ju har lagt in som hans mentor på ett sätt, att han lär sig då att bli en superhjälte genom då Iron Man, och sen då när han dör i Endgame, Avengers,
ja,
så blir det liksom att han på något sätt känner den pressen på sig, och det är det som leder då mycket av utvecklingen i Far From Home och Mysterio, vilket, ja. Så jag vet inte, ni som har lyssnat på det här, ni som har sett filmen och hängt med någorlunda vet nog vad vi snackar om här. För er andra, när vi hoppat fram och tillbaka mellan filmer, så måste det ha varit ganska kaotiskt.
Se filmerna, lyssna igen. Det är mitt tips.
Ja, det är varit bra. Jag lyssnar på en annan podd här, Mats. Jag kan säga till dig framför våra lyssnare. Och då sitter de och för en podd medan de tittar på en film. Så när man lyssnar på podden så sätter man på sig hörlurar och sätter på filmen exakt vid en punkt. Och sen kan man höra då hör dem sitta och kommentera filmen.
Fy, vad jobbigt.
Nej. Så vi kanske skulle köra en sån här Spider-Man-marathon.
Nej, eller inte. Vi funderar i ett decennium.
Ja, exakt.
Så återkommer vi sen vad vi har kommit fram till.
Ja. Och sen bara slutligen nu. Det kom in en Spider-Man Into the Spider-Verse. En animerad Spider-Man-film. Där Miles, en ny Spider-Man vid namn Miles.
Ja, just det. Det har jag sett, ja.
Den kommer snart ut på Netflix. Läggs in där också. Den är enormt bra. Tyckte jag var jätteunderhållande.
Mm.
Trodde jag inte innan, men det var. Så den kan ni, ska ni också titta på.
Ja, och så multitaska. Lyssna på den, se på filmerna.
Ja.
Ja.
Ja. Så, det där var allting, inte allt, men lite. En liten inblick i universet gällande Spider-Man.
Massa av Spider-Man idag.
Ja.
Ja, och det är rätt. Den lilla signaturmelodin som kom där betyder att det är slut med Spider-Man för idag.
Ja.
Och
kan jag hoppa ut ur den här dräkten?
Nej, den dräkten måste du ha på dig i 2 veckor till.
Okej.
Och jag ska ta helt enkelt och prata om ett spel som kom ut igår. Den 2 oktober 2020. Så sa jag till min son att när du kommer hem från skolan så börjar jag ladda hem, för jag har köpt Star Wars Squadrons.
Mm.
Så att det är färdigladdat tills jag kommer hem. Det var inte riktigt färdigladdat tills jag kom hem.
Seriöst?
Det var inte det. Utan det tog lite tid. Men Star Wars Squadrons, för er som inte vet, det känns som en riktigt tungvrickare att säga Star Wars Squadrons. Men ja, jag tänkte säga det långsamt.
Star Wars Squadrons.
Star Wars Squadrons. Av någon anledning så vill inte min mun hänga med där. Men det här får ju lite såna här vibbar av de gamla spelen X-Wing och TIE Fighter och X-Wing versus TIE Fighter. För ni som har spelat dem på 90-talet, tror jag det var, kanske till och med 80-talet, när man flyger X-Wing eller TIE Fighter och utför en massa uppdrag, kommer att känna igen Star Wars Squadrons.
Mm.
Och, ja, du hör ju, det går inte att säga det.
Jo, Star Wars Squadrons.
Ja, exakt. Det var det jag tänkte säga hela tiden. Storyn är precis efter att slaget om Endor har varit och den andra dödsstjärnan har exploderat. Så får man följa jag ska säga så här också, jag har inte spelat hela än, jag har spelat de första två uppdragen. Ja, precis. Jag visste det verkligen, jag har inte spelat hela. Och jag spelade på VR, på PS4. Den finns till PS4, den finns till vanlig PC och Xbox One.
Mm.
Och som när jag sätter på mig den här, så är det ju, det är ju fantastiskt att bara gå in i världen. Och när man står i den här landningsdockan med en TIE Fighter framför sig, och så är det så här man ska trycka på för att sätta igång. Men jag sitter där i 2-3 minuter, 5 minuter, jag vet inte hur lång tid det tar, och bara tittar runt hela tiden för att allting bara är så fantastiskt. Jag står in i en sån här landningsdocka med TIE Fighters grejer som rör sig, och ja, alltså VR är sjukt häftigt.
Säger du liksom som där fras då? Today I feel like I can take on the whole empire by myself.
Eftersom jag är med i imperiet också, så säger jag today I feel like I am the whole empire.
Får man välja om man ska vara...
Nej, alltså det är lite så att du är båda. Så att man börjar som en TIE Fighter pilot. Och flyger iväg och ska då ett enkelt första uppdrag så här, inspektera lite olika...
Det är exakt som TIE Fighter och X-Wing alltså.
Ja, precis. Oh, du, nice. Man inspekterar såna här cargo crates utanför en stor sån här handelsstation. Och till slut så blir de lite irriterade att imperiet är där och inspekterar deras kunder. Så de sätter igång liksom sån här försvarssystem och börjar skjuta med sån här fasta kanoner. Och de skjuter man ju då ner ganska enkelt. För vi ska då hitta rebeller som har då flytt, som är flyktingar i de här avlånga rebellskeppen som transporterar flyktingar. De här
känt skepp eller?
Ja, precis. De är långa av, ser ut som en frukt liksom. för alla frukter så likadana ut. Nej, men lite som en banan fast den är inte böjd.
Men är inte de som är Battle of Endor?
Ja, fast det är inte de här stora slagskeppen.
Ah, okay.
Utan det är de små transportskeppen.
Okej, okay, men i samma form?
Nej. Ja, nästan.
Okej, okay, nu förstår jag. De som lyfter ifrån Hoff.
Ja, precis. Ja, det är de. Det. Ja. Från isplaneten Hoth. Ja. Så det är de. Så hittar vi då dem, så kör man in och så kan man då skjuta ner dem. Och så är det då en av dem som är vår squadron leader. Han går då över till andra sidan för att han tycker inte att man ska skjuta de här. Då får man se de här cutscenes innan. Han tycker inte att man ska döda oskyldiga. Nej. Så att han den tajfötter som jag sitter i och flyger, den skjuter han då en sån här ion missile på så att den liksom, man säger sån där elektricitet och så.
Den neutraliseras då?
Ja, precis. Utan att ta sönder. Som man hänger där. Ja. Och när man sitter i den här TIE Fightern så är det så, du har ju man inser hur begränsad man är. För de har ju den här rutan framför sig. Och när man vänder sig om så ser man ju rakt in i väggarna där. Ja. Du kan ju inte titta runt omkring ditt skepp. Helt värdelös. Och du har en jättestor konsol framför dig.
Men det ser bra ut i filmerna.
Ja, det ser jättebra ut i filmerna. Men det är ju ett helt värdelöst skepp. Alltså, synvinkelsmässigt.
Men att titta på. Du har väl några streck ovanför skallen, luckan, så du kan se uppåt?
Jag har inte tittat uppåt. Jag får göra det. Sen så bryter det där och då kastas man in och då blir man en rebellpilot.
Ja.
Som ju då, börjar då och så flyger man runt och så flyger man då runt och det gör man med TIE Fighter också, flyger runt och lär känna skeppet och sådär. Lite sådana här tutorial, börjar lära känna hur man ska göra och flyga och sådär och känna. Men när man flyger en X-Wing, det är ju helt fantastiskt. Alla barndomsdrömmar, man sitter i den och så man tittar runt och man ser de här. Och man vänder sig om helt och så ser man då man har sådana R2-enhet bakom sig och alla kontroller och allting man har. Och så säger de då att när jag ska göra så ser man armen lyfta sig. Och så känner man, vänta nu, där var min arm. Fast jag känner inte att jag rörde min arm. Så att man blir ju helt sådär schizofren när man sitter där inne.
Fick inte ditt barn spela någonting?
Nu förstår jag inte vad du menar. De kan spela någon annan gång. Jo, såklart så får han göra det. Men just då var han inte där, han gjorde någonting annat. Han satt och spelade med en annan kompis.
Han kanske stod bredvid dig, men du såg inte för att du hade hjälmen på dig.
Nej.
Och väntade på att spela.
Nej, så var det inte. Inte alls. Nej, det var det faktiskt. Han satt och spelade med en annan kompis på sitt rum.
Mm.
Så kör man då vidare i det. Och då kommer man till samma ställe. För man ska då rädda de här transportskeppen med flyktingar. Och man räddar dem och så flyger man då iväg och så fortsätter det att stå den där. Jag har inte gjort mycket mer än att spela de här två. Jag blev lite orolig för att det frös 2 gånger när jag spelade. Så att det låste sig. Första gången så kan jag förstå, för då handlade det nog om att spelet hade inte laddat hem hela spelet än. Man kan ju sätta igång dem spelen ofta nu på PS4 innan de har laddat hem hela spelet. Så då kan jag köpa att den var det. Men andra gången så var spelet hemma. Jag hade gjort färdigt uppdraget och sen så var det mörkt. Jag väntade på sån här loading screen på att det skulle komma tillbaks. Men den kom aldrig. Utan det var bara svart.
The dark side.
Det var lite så. Och ja, det kan ju bara varit något. Men jag kommer ju spela det mer såklart för att se. Där finns ju andra då. Där är ju den här storyn man kan spela. Sen så kan man ju gå ut multiplayer och spela dogfights. Och man kan spela då mot såna fleet battles där man då flyger. Och så finns det då stora sådana skepp också. Mm. Star Destroyers och Mon Calamari och allt vad de nu heter. Och man kan flyga 4 klasser. Än så länge har jag flygit TIE Fighter och X-Wing. Mm. Men du kan ju flyga en TIE Interceptor. Mm-hmm. Den, ni som är lite nybörjare så är TIE Interceptor. Det är skeppet som Darth Vader flyger i när han flyger i den här rännan för att skjuta ner Luke Skywalker innan han spränger den första. TIE Fightern med TIE Fightern är den här som har raka vingar på sidan. De är som helt platta. TIE Interceptorn har inbockade vingar upp och nere, inbockade över cockpiten.
Ja, och spetsiga där framme.
Och lite spetsiga där framme.
Då får du inte hans specialbyggd.
Ja, men den ser ut ungefär så.
Men vingarna är annorlunda. Interceptor har ju alltså på toppen då fram vingarna, det är spetsigt sen går in.
Ja.
Då får du se hela.
Ah, okej. Okay. Ja.
Men det hans är unik.
Hans är såklart att han ska vara unik. Han tänkte han var unik med den hjälmen också.
Ja.
En kopia av tyskarnas hjälm. Men i alla fall. sen så kan man då flyga de här TIE Interceptor och A-Wings.
Ah, det är snabb.
Precis, det är de snabba. Och det är Interceptor och A-Wing är ju de två som är i allt. Ifrån när man flög de här gamla spelen som jag pratade om innan, X-Wing och TIE Fighter. Så har ju liksom de jämförts med varandra. Mm. A-Wingen och TIE Interceptor. Mm. TIE Fighter och den vanliga X-Wingen. Ja. Och sen så har vi då TIE Bombon.
Mm.
Det är den som har två cockpits.
Ja.
Och då så är det då dens motsvarighet Y-Wing.
Mm.
Och sen så har vi då TIE Reaper och U-Wing som är den sån här support class skepp.
Mm. B-Wing då?
B-Wingen är inte med vad jag har sett. Lite synd.
Mm.
Den skulle man ha
fått. Jag tänkte TIE Bombon, det är väl en cockpit med den andra.
Ja, precis. Det är väl där torpeder och sånt där i den.
Ja.
Mm. Men det ser ut som två
dubbelkoppit
där. Nej, så är det. Det är lite så, du har ju beställt spelet också för du vill ha skivan och jag har laddat hem det.
Mm.
Och vi kommer att återkomma med det här. Så det här blir bara en kort presentation av det. Men jag får klara vibbar av de här gamla och det var ju två fantastiska spel.
Ja.
Tre
fantastiska
spel.
För mig är ju sammankopplat här en liten så här parentes när jag var yngre. Min sämsta affär i hela mitt liv gjorde jag när jag var yngre för att då såg man reklam på TIE Fighter-spelet.
Mm.
Jag hade ingen dator. Jag hade ju konsoler, Super Nintendo. Så då på Siba, om det hette så på den tiden, vad det hette. Då kunde man ta avbetalning. Så jag var så sugen på, och mina föräldrar visste inte speciellt något om speldatorer och allt. Så jag stack dit och tog på avbetalning, jag vet inte hur många år. Och köpte en sån här IBM Aptiva-dator. En arbetsdator som just klarade av TIE Fighter. Så vet jag, fick hålla på att betala av den i 3 år utav min så här månadspeng. Och sen efter 1,5 år så hade jag den var hur gammal som helst då. Men i alla fall när jag hörde att det här kom och du sa att det release är att du har ju väntat jättelänge på en uppföljare till just det här genuina simulatorrymdspelet som TIE Fighter X-Wing var, att inte det här som du vet Battlefield att du kan hoppa in i ett skepp fri utan enbart det här.
Mm.
Jag trodde inte att de skulle våga att fokusera bara på det.
Nej.
Så jag är jätteglad över det här.
Ja, det ska bli, och framförallt när de lägger till det här med VR-et.
Ja.
Att man kan sitta och när jag flyger, när jag, de här uppdragen när jag har flygit X-Wing och har flygit runt, man sitter liksom precis som X-Wing-piloten gör i filmen. Man tittar runt omkring sig och snurrar på huvudet och drar. Var är TIE Fighter? Var är de andra skeppen? Och så flyger man runt.
Håller på att skrika som i filmen också. I got a problem here. Och sen någon som snackar med dig.
Stay on target.
Yeah, exactly.
Så säger jag hela tiden.
Ja. Så under de
Red 5 standing by.
Ja, så bara kollar upp. Can't shake him.
Ja.
Och din fru, eller du är kanske inte gift då, men din sambo undrar liksom, vad är det som håller på med? Man ser och skriker.
Nej, jag tror hon är van nu.
Ja. Men, yeah. Men ljudet kommer från tvn fortfarande. Det går inte in. Ja.
Jo, nej, man kan sitta med hörlurar på om man vill. På
så du kan faktiskt sitta och skrika?
Ja, visst. Utan att höra. Så det är ju fantastiskt.
Är
om jag vill få henne till att ha en toppen kväll så kan vi sitta och försöka titta på sin deckare när hon lyssnar på mig. Ja.
Ja, nej, men, exakt, vi kommer ju komma tillbaks med en grundlig, kanske liksom lite längre avsnitt just för Star Wars Squadrons.
Vi sitter här i våra Star Wars Squadrons uniformer. Ja, du kan ha kvar din spindelman och kostym i och för sig, men släpper aldrig den. Du har den under din.
Ja, men det är ju så här, den är ju som ett underställ här.
Ja, jo.
Ja. Gött. Sådär, då kommer vi till våran grande le finale.
Som man säger i Holland.
Ja, exakt. Som är 10 poängande. Och vilket spel tror du, Mats, att jag ger 10 poäng idag?
Kan du ha något att göra med dräkten då på dig?
Mm-hmm. Det är inte så ofta det händer numera, tyvärr. Men Spider-Man till PS4 drog in 10 poäng i somras. Och i och med att jag redan har pratat så mycket om det underverket, det fantastiska mästerverket som ni ska spela. Så,
det verkar inte vara något val där, nej.
Nej, det är inte. Vi vet vad som gäller.
Jo.
Så Mats, vad har du spelat?
Sådär, ja. Kom undan lite billigt där.
Vadå billigt?
Jo, det är så här. Jag väljer ännu en gång ett gammalt spel. Jag har ju en period som jag ser tillbaka med glädje på. Och tror nog att jag spenderade mer tid än vad jag faktiskt gjorde framför den här Commodore 64.
Mm.
Men då var det ett av de spelen där som jag minns som ett fantastiskt spel. Hade jag spelat idag hade jag nog inte hållit med. Men då så tyckte jag det var grymt. Det heter Law of the West.
Mm.
Och det här gavs ut 1985 till Commodore 64.
Ja.
Och det fanns på Apple 2 och Nintendo också.
Mm.
Och det här är ett väldigt enkelt spel. Där man i den vänstra delen av skärmen ser halva ryggen, höger hand, man ser hölstret med pistolen i, och det är då du. Och sen så är den här personen skiftar mellan 4 olika ställen. Man är vid salongen, man är vid en sån här Wells Fargo Stagecoast Office, de som då fraktade post eller annat i USA. Man är vid tågstation och man är vid en bank.
Mm.
Och så kommer man då dit och så spelas det upp någon fräsig musik där, typiskt Commodore 64-aktig musik som ju då finns i bakgrunden.
Uh-huh.
Och så vandrar det då fram någon person från sidan, och det kan vara då allt ifrån Bell, en sån här som ska vara en kopia på Calamity Jane.
Mm.
Typ, och där är då en Little Willy som då är en liten kille som har en hemlighet att berätta. Det kan vara då Deputy, eller det kan vara Doktor, eller Mexicali Kid, eller Miss April, eller vad som helst, som är en schoolteacher, och Miss Rose som då har hand om salongen, sådär. Eller salonen, inte salongen. Och där de här säger ju olika saker, och så får man då så här 4 val att svara på det de säger. Mm. Allt ifrån liksom att man kan vara en tuff koling till att man kan vara oförskämd, eller att man kan vara lite snäll, eller lite tillbakadragen, eller vad som helst. Och utifrån svaren så får man då ett svar från dem. Och där kan då vara till exempel att någon kan tipsa om att jag tror att Daltons kommer råna banken. Jag tror det är Willy som säger det. Och får man honom att säga det då genom att välja rätt, så kommer man att liksom i nästa scen vara vid banken. Och då kommer då de här Daltons ut och då ska man dra sin pistol.
Uh-huh.
Och skjuta dem. Då kommer ett litet sånt här sikte upp.
Uh-huh.
Och jag vet, när man drar upp det här siktet gjorde man med sin kontroll då. Och det tog så lång tid att dra upp så att de hade alltid skjuta någon gång innan.
Uh-huh.
Man var så boom, så då missade de för att stressa en liksom. Och så sen så försökte man då skjuta dem. Lyckades man då så dog de. Misslyckades man och blev träffad. Så blurrar hela scenen ut och det blev så här mörkt. Och då kom doktorn. Och beroende på om han har varit liksom
snäll,
bra mot doktorn, ja. Och doktorn gillade en. Ja. För man kan ju säga till doktorn att jag har varit inne och supit hela dagen igen. Och så här, eller om man har varit snäll mot doktorn. Så är om man var snäll mot honom och är på liksom doktorns goda sida så räddar han en. Ja. Men annars så skiter han in så då dör man och då är spelet slut.
Ja.
Och,
rättvist liksom.
Ja, jo, verkligen. Nej, men så man går runt bland de här och jag vet att jag tyckte det var jättespännande och jätteroligt och fick liksom, man fick välja så att det blev liksom interaktivt på det sättet att man valde vad jag ska säga.
Mm.
Och de här figurerna jag spelade mot, de reagerade på olika sätt utifrån det jag hade sagt. Så det gjorde att man kunde spela om det och få olika resultat varje gång.
Så det var inte alltid att de drog pistolen?
Nej. Okay. Utan om den här Mexicali Kid till exempel kommer fram och då kan man få honom till att liksom antingen dra pistolen eller så går han därifrån och tycker att ja, men vi är lite kompisar. Ha. Eller så släpper han pistolen och låter det ta en. Så att, beroende på vad du säger så blir det ju olika resultat.
Mm-hmm.
Och det är ju rätt så stort för att vara en Commodore 64.
Mm.
1985. Det här spelet gjordes ju av jag tror det gjordes av ska vi se, var det Accolade var det som gjorde det. Mm-hmm. Precis. Som gjorde många spel till 64 på den tiden. Accolade. Det är lite det. Det är min 10 helt enkelt. Ett väldigt enkelt spel. Dock så är jag säker på, jag har ju tittat lite sådana här YouTube-filmer när de har spelat och jag hittade någon YouTube-film där det stod så här long play och videon är 13 minuter lång, så att ja, det är kanske hela spelet det tar 13 minuter att spela det.
Men goda tiden.
Ja. Sen så får man ju lägga till allt som fanns då på den gamla jordetiden, nämligen laddningstid.
Mm.
När man laddade in den från sina kassettband eller sin diskett eller vad man hade, och det tog sin lilla tid.
Ja.
Mellan varje sån här scen som det var idag.
Mm.
Men om inget annat, jag tror inte att ni kommer att spela det, så om ni söker på YouTube C64 Law of the West.
Wow.
Så kommer ni absolut komma in och kunna se vad det är för spel det handlar om. Ni blir nog inte jätteimponerade, men
ja,
hade det varit 1985.
Du kan inte bara sätta på musiken ifrån det. Du snar ju att den var grym, så jag tänkte att vi kan väl avsluta det här avsnittet med musik från Law of the West.
Ja, precis. Ska vi se om vi tar det här fram.
Ja. Du har ju med din bandspelare.
Ja, ni hör ju.
Yeehaw!
You're the sheriff of this stinking town. Kommer den en gubbe ut och säger nu. Ja, det är helt underbart.
Ja, det är bra.
Vi kan ju höra när hon, Bell, kommer också.
Är det här Bells musik?
Nej, Miss Rose är det.
Shit, det är så det skaver i öronen ju.
Ja.
Ah.
Här är Commodore 64 musik.
Oj, vilket avslut.
Underbart.
Jajamän. Men jag tycker att har du något mer du vill tillägga till dagens
avsnitt? Jag skulle vilja säga tack för att ni har lyssnat. Mm. Tack för idag. Vi återkommer inom en snar framtid.
Ja.
Jag tror nog att det blir en liten trailer.
Jajamän. Ja, det blir definitivt. Fortsätt skicka in era synpunkter, positiva som negativa, förslag på framtida saker som vi kan prata om och så vidare.
Och så får vi säga också om en liten tisdag, vi kommer ha fler tävlingar.
Ja, det kommer vi definitivt ha.
Fina priser.
Jajamän. Är det någonting mer jag tänker på? Nej, det är inte det.
Nej.
Ha en fin helg. Eller tisdag eller onsdag eller när du lyssnar på det här.
Ha det fint helt enkelt.
Gött. Hej!